Där var det 140 arbetstagare då den där dagen som olyckan skedde. Och de här 140 anställda eller ensamföretagare, de ingick i ungefär 45 olika företag.
Oj.
Ja.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Ja, hej hörni allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Idag ska vi prata om de tidiga skedena av bygg- och anläggningsprojekt. Byggnads- och anläggningsarbeten kan förenklat beskrivas som alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla eller riva en byggnad eller anläggning. För att hjälpa mig med fördjupning och reda i det här kommer en gäst om en liten stund. Och som vanligt är inspektör Ann-Karin Kostet med. Hej Karro!
Hej Sam Fredrik!
Idag ska vi alltså prata om bygg- och anläggningsbranschen. Det har jag för mig att vi har pratat tidigare om, eller hur?
Det stämmer, det har vi.
Ja, och du har ju också varit ute och inspekterat en hel del såna här platser och områden.
Ja, det har jag. Alltså under mina snart 10 år på Arbetsmiljöverket så har jag ju varit ute på väldigt många bygg- och anläggningsarbeten. Och det är också ett av de områdena som jag brinner lite extra för. Och jag tycker det är väldigt intressant att inspektera bygg- och anläggning. Det är ju dels en riskfylld typ av verksamhet. Men så är den också väldigt heltäckande. Det finns liksom väldigt mycket man kan titta på inom bygg- och anläggning. Många delar man kan inspektera. Så att ja, det är ett intressant område, tycker jag.
Ja, jag har också förstått utifrån våra tidigare samtal det du säger nu att det här är en relativt komplex bransch. Och också, om jag förstår det rätt, så är det många olika roller att hålla koll på. Och det ska vi naturligtvis försöka reda lite grann i. Till exempel har man ju hört om bas P och bas U i byggbranschen. Men vad är det egentligen då, Karro?
Det är en bra fråga, Fredrik. Det handlar om arbetsmiljösamordning. Bas P då är den som planerar för säkerhet redan innan bygget startar, alltså i projekteringsfasen.
Och det är alltså den som då ser till att riskerna tänks in redan på ritbordet, så att säga.
Precis, så kan man säga.
Och sen då, när bygget väl sätter igång då?
Då kommer en annan roll in, bas U, och hen ser då till att allt går rätt på själva byggarbetsplatsen. Att regler följs, risker hanteras och att arbetsmiljöplanen blir verklighet och blir objektsanpassad, kan man säga, efter den exakta situationen som är på byggarbetsplatsen.
Så bas P tänker före och bas U, ja, ser till att det funkar i praktiken om man ska förenkla det.
Ja, tänker under, kan man säga.
Ja.
Under tiden alltså.
Ja, det är bra. Och så finns det ju då en massa regler som man måste både kunna och följa. Och med det så är det dags att presentera vår gäst, Agneta Axelsson. Välkommen Agneta.
Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara med på det här.
Ja, har du hört av några av våra poddar?
Ja, har jag gjort det.
Bra. Ja, vi har ju spelat in ett antal nu, Karro och jag. Och det är roligt att ha dig här när det handlar om de här viktiga reglerna som vi ska prata om. Men berätta först, vad är det du gör på Arbetsmiljöverket?
Ja, jag jobbar ju på den avdelning då som skriver reglerna. Och där har jag rollen som handläggare och främst då inom området som är byggnads- och anläggningsarbete.
Och där inte minst så är det ju reglerna för byggbranschen. Vilka regler handlar det här om då i stort?
Ja, det handlar ju om arbetsmiljöregler då för aktörerna i den här samhällsbyggnadssektorn som utför bygg- och anläggningsprojekt. Och det handlar ju om hur de ska planera, projektera och utföra arbetet på ett säkert sätt. Och då är det mycket fokus på det här förebygga arbetsmiljörisker i tidiga skeden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de som ska utföra byggprojektet. Det är ju då främst under produktionen man kan då i tidigt skede också förebygga.
Är det här samlat reglerna samlas som en föreskrift då, eller? Är det så man ska säga? Vad heter det här då, föreskriften?
Ja, den är ju då i en föreskrift som heter projektering och byggarbetsmiljösamordning. Och den har ju titulaturen AFS 2023:3 och den här trädde ju i kraft då 1 januari 2025.
Just det. Ja, vad mer säger de här reglerna då, Agneta?
Ja, förutom då fokus på byggskedet så säger de här reglerna att man ska planera och projektera då för att förebygga arbetsmiljörisken i den färdiga byggnaden eller anläggningen. Det är ju så att ofta det som byggs blir någon form av arbetsplats i framtiden då när det blir färdigt. Och då ska man också ha med det skedet, arbetsmiljön i den färdiga byggnaden och anläggningen.
Mm. Är det de här reglerna som du följer, Karo, när du är ute och inspekterar?
Ja, följer Fredrik. Det är ju så här att vi tillsynar ju de här reglerna. Följa, det ska arbetsgivaren göra. Och de här olika rollerna då i byggprojektet. Så att vi tillsynar och de följer.
Ja, bra. Tack för förtydligandet. Syftet då med reglerna, Agneta, berätta lite mer om det.
Ja, syftet är ju främst då att öka säkerheten på byggarbetsplatserna då, jämfört med hur det har fungerat i många år. Och sen, som jag redan har sagt, så är det ju då att det ska vara en god arbetsmiljö i en färdig byggnad och anläggning. Och man kan ju i stort sett säga att de här reglerna syftar till att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Och det finns ju stora möjligheter att skapa bra förutsättningar. Mm. Då i de här tidiga skedena, och alla de här aktörerna behöver ta sitt ansvar då och jobba för det. De som kan göra något ska också se till att göra det.
Mm. Räcker inte med reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och de organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Det finns ju regler gällande allt det där redan. Behövs det verkligen särskilda arbetsmiljöregler, helt enkelt, för projekt inom bygg och anläggningssektorn?
Ja, men det gör ju det. För om vi pratar om då reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, de beskriver ju arbetsgivarnas ansvar att jobba systematiskt för att förebygga arbetsmiljöriskerna för sin egen personal. Mm. Men i ett byggprojekt på en byggarbetsplats så är det ju så många olika arbetsgivare och ensamföretagare inblandade, och de här kan skapa risker för varandra. Så därför krävs det ju också en organisering och en systematik i arbetsmiljöarbetet då, som att jobba på ett bra sätt med samordning för att förebygga då på den här gemensamma byggarbetsplatsen då. Och det är ju så att i dagens byggprojekt är det så mycket mer människor inblandade för att utföra ett bygge, i och med att det har blivit så många mer småföretag som utför byggarbetet. Och då krävs det mer resurser för introduktion, samordning och styrning av den här gemensamma byggarbetsplatsens arbetsmiljö för att åtgärda. Det räcker inte bara åtgärda när det har gått fel eller lita till varje enskild liten ensamföretagare, utan det behövs mycket samordning.
Bra. Det där ska vi prata vidare om. Vi tar en kort paus i studion med lite konkret fakta kring bygg- och anläggningsbranschen.
År 2023 jobbade lite mer än 388 000 personer inom byggbranschen. År 2024 anmäldes lite mer än 3 700 arbetsolyckor där personer behövde vara sjukskrivna. Många olyckor handlade om skador från handverktyg. De flesta olyckor händer när någon rör sig på arbetsplatsen och snubblar eller halkar på golvet eller marken. En annan vanlig olycka är när någon faller från en ställning eller arbetsplattform till marken. Det händer ofta för att det inte finns tillräckligt med fallskydd. År 2024 anmäldes totalt lite mer än 4 200 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar. Vanliga arbetssjukdomar som anmäls är skador från vibrationer, till exempel från maskiner, och skador som beror på att kroppen belastats för mycket. Under de senaste 10 åren har 98 personer som jobbat inom byggbranschen i Sverige dött i olyckor. Utöver det har 1-2 utländska arbetstagare omkommit. Det innebär i genomsnitt 10 dödsfall per år. De vanligaste orsakerna är fall från höjd, att bli klämd av tunga byggdelar eller maskiner eller att bli påkörd av ett fordon utanför byggarbetsplatsen.
Ja, vad säger ni om det här, Agneta?
Ja, att varje dödsolycka är en dödsolycka för mycket, det är ju det första man kan säga. Mm. Men förutom olyckor så är ju då byggnads- och anläggningsarbetare också utsatt för många andra av de här riskerna. Och det är ju också något som man behöver jobba med och förebygga mycket bättre då. Så att man kan fortsätta att vara arbetsför tills den dagen man går i pension. Liksom. Mm. Mm.
Karro, något du vill lägga till kring faktan?
Ja, jag tänker ju lite på det som Agneta sa precis också, det här med att man ska vara arbetsför till den dagen man går i pension. Jag tänker egentligen att man ska tänka hela livet, att man ska förebygga de risker, till exempel belastningsergonomiska risker och andra vibrationsskador och så, som gör att man även kan ha ett fullgott liv efter man har gått i pension, att de förutsättningarna ska finnas liksom, och att man ska ta hänsyn och åtgärda de riskerna som finns för att man ska hålla hela livet.
Mm. Ja, det är ju alltså väldigt många som kan vara inblandade i ett byggprojekt. Hur många företag kan det vara, Agneta?
Ja, det kan vara många. Då. Och i ett byggprojekt som jag nyss har tagit del av, där var det 140 arbetstagare då, den där dagen som olyckan skedde. Och de här 140 anställda eller ensamföretagare, de ingick i ungefär 45 olika företag.
Oj!
Ja, så varje företag hade ungefär 3 anställda kan man säga. Och det medför ju då att det blir väldigt många små som ska samordnas, introduceras och så vidare.
Ja.
Ja, sen är det ju så att ett byggprojekt kan ha pågått under lång tid, men varje vecka eller varje dag så kommer det dit ett flertal arbetstagare för första gången. De är alltså ny på jobbet trots att byggprojektet kan ha pågått för fullt under en lång tid. Och då måste man ju komma ihåg hur det var att vara ny på jobbet. Ja. Och det är där de är när de kommer dit då.
Mm.
De hamnar i nya samarbetskonstellationer med personer som de kanske aldrig har träffat tidigare. Det kan vara personer som man har svårt att kommunicera med då. Mm. Och det här är ju en utmaning att få till säkerhetsarbetet då på byggprojektet. Mm. Och det måste alltså finnas tillräckligt med resurser då för ledningen, styrningen och samordningen då, så att det blir ett tillräckligt bra arbete. Och de här olika företagen då får en säker arbetsmiljö på den här gemensamma byggarbetsplatsen.
Mm. Karro, vad säger du om det här som Agneta beskriver? Har du också något exempel på det här med stort antal inblandade?
Ja, alltså vi var ju ute, nu är det några år sedan, så var vi ute på en stor byggarbetsplats. Och vi gick ju igenom byggarbetsplatsen och tittade på vilka entreprenörer som fanns där och pratade med dem. Och då upptäckte vi att huvudentreprenören då... hade inte koll på alla de underentreprenörer som fanns ute på byggarbetsplatsen. Mm. Där fanns företag som de inte visste fanns där.
Mm.
Och det är ju liksom som Agneta säger här tidigare också, att det måste finnas resurser för ledning och styrning och samordning. För att det är ju av yttersta vikt att man vet vilka som rör sig på arbetsplatsen eller byggarbetsplatsen. Annars så finns ju risken att dels att de har ju inte fått någon introduktion, som Agneta säger är jätteviktig och som jag också säger är viktig. Och de vet ju inte heller om riskerna på arbetsplatsen, och de kan utsätta andra för risker och kan bli utsatta för risker. Så att det är jätteviktigt.
Mm.
Men det var ett exempel som blev långt.
Ja, det behövs ibland.
Ja.
Men tillbaks till reglerna då. Vi ska faktiskt få ett annat perspektiv på det här också. Och det är från en medlemsförening som har olika organisationer i hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt. Och de samverkar naturligtvis för att minska antalet olyckor och i värsta fall även dödsfall i branschen. Så håll i hatten och håll nollan.
Idag ställer jag några frågor till Ulrika Dolietis som är verksam i branschinitiativet Håll nollan. Ulrika, kan du börja med att berätta för våra lyssnare, vad är Håll nollan och vad gör du där?
Håll nollan är en ideell förening. Föreningens namn är egentligen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, och det säger vi kanske mer om vad vi gör. Vi jobbar bara med en enda fråga, det är arbetsmiljö, men vi har med aktörer i hela kedjan då, inte bara arbetsgivare och arbetstagare. Det finns ju andra spelare som är viktiga som byggherrar och projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Sen har vi med branschföreningar och leverantörer också, men det är ju det här med att vi skapar förutsättningar för varandra, så vi måste prata med varandra. Allting kan inte lösas utav arbetsgivarna själva, utan att man behöver prata kanske med en projektör eller en byggherre. Så det är vår förening.
Mm. Du möter byggbranschen i ditt dagliga arbete. Vad skulle du säga är den största utmaningen när det gäller arbetsmiljön i byggprojekt idag?
Ja, men rent generellt är det ju att vi har en sån, att det är så många företag som ska verka tillsammans. Det är ju byggherren, ibland kan det vara då ett antal projektörer, vi har Boss P och Boss U, vi har kanske 20-30-tal olika underentreprenörer, så har vi huvudentreprenören, och alla de här ska ju samverka och dra åt samma håll och ha olika uppgifter. Men om vi anser olika här och kanske har lite olika syn, eller någon sätter sig i baksätet, så är det väldigt svårt att få någon framdrift. Så det är väl största utmaningen, det är att vårat projekt AB är inte företaget AB, utan det är projektet AB med väldigt många olika loggor på ryggen. Och dessutom jobbar de i olika skeden av projektet, från de tidiga skedena under projekteringen tills huset är överlämnat då. Dessutom har ju vi arbeten sen när vi kanske ska bygga om det här lilla huset eller bron också. Det är också komplext, för det är stor skillnad på att bygga ett jättestort sjukhus eller en stor bro till att bygga om fikarummet någonstans eller asfaltera om en väg. Så att det är också den här variationen utav storlek och komplexitet i de här byggprojekten som skiljer sig väldigt mycket åt.
Vad är nyttan med arbetsmiljöreglerna för byggprojekt? Vilken skillnad gör de i praktiken för att minska risker och förbättra arbetsmiljön?
Det har funnits regler länge, men framförallt gör det tydligare vad som förväntas av projektörer. De här rutiner och att man ska ha kompetens, den tänker jag är viktig. Och även för byggherren, de också ska ha rutiner och egen kompetens. Det tycker jag är det absolut viktigaste i föreskriften, och också förväntningar att man har det yttersta ansvar och ska se till att man gör saker och ting. Det är mer tydligt beskrivet idag. Det är väl det viktigaste. För min historia är ju att man kanske enbart gav kompetens till Boss P och Boss U tidigare, för de har funnits beskrivna i föreskriften tidigare. Men om alla i det här maskineriet ska så att säga driva arbetet, så behöver ju alla kompetens. Så därför tycker jag det är så bra nu att det finns kompetenskrav på byggherren och även projektörerna. Så alla behöver ju kompetens som ska jobba med de här frågorna. Så det tycker jag är riktigt, riktigt bra.
Och vilken betydelse har arbetsmiljöreglerna både för säkerheten och för de som arbetar i byggbranschen?
Men de är ju ett ramverk för alla som hjälper oss att förstå vad som förväntas av oss. Så att de är ju jätteviktiga, och i och med att de är mer tydliga så blir det kanske mer klart kring vad som förväntas. De ensamma i sig är ju bra, men jag tänker det är ju det som kompletteras med dessa, att man kanske håller informationsträffar, man får chans att nätverka, skicka frågor till Arbetsmiljöverket och få svar. Det är ju många som tolkar regler. Vad innebär de här för mig i praktiken i mitt arbete? Så att där behövs ju något ytterligare. Så man vill liksom klä på de här reglerna med lite olika andra så att säga, verktyg då. Men de är ju som ett första steg som är viktigt.
Då tackar jag dig, Ulrika Dolietis från Håll nollan. Tack så jättemycket för att du var med i vår podd Hallå arbetsmiljö.
Viktigt att få höra flera perspektiv på det här. Och hon nämner ju också det här med att det är många inblandade i projekten, Agneta. Så då undrar man ju, för vem och vilka gäller de här reglerna då?
Ja, vilka är det som ska följa reglerna? Ja. Det är ju flera aktörer då. Det är ju byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar som ska följa den här föreskriften. Men utöver den så har vi ju då ett kapitel som handlar om byggnads- och anläggningsarbete. Alltså kapitel 5 i en författning som heter 2023:13. Mm. Och de här aktörerna jag har räknat upp ska också följa det kapitlet. Men utöver det så kommer också arbetsgivarna in i det kapitlet. Då. Arbetsgivarna, entreprenörerna, ensamföretagarna. Då. Och här finns ju då i det här femte kapitlet sakbestämmelserna, och de är mer detaljerade inom olika riskområden i ett byggprojekt. Mm. Och där får alla de här aktörerna hjälp då med miniminivån på vad som behöver göras för att åtgärda riskerna i byggprojekt.
Okej. Okay. Det är ju såklart bygg- och anläggningsbranschen som berörs av de här, Det måste ju vara fler såklart. Det förstår man ju när man hör alla de här olika rollerna och så vidare. Vilka branscher är det som berörs utöver det då, Agneta?
Ja, förutom bygg och anläggning som du har sagt, och så är det ju också till exempel berg- och gruvarbeten som behöver göras. Sprängningsarbeten, det kan vara arbeten med att anlägga gator och vägar, kraftledningar. Men sen kan det ju också vara mindre byggprojekt som villabyggen, måleri eller renoveringsarbeten. Mm. Och ytterligare branscher som berörs är ju arbete med rivning, markarbete, rörläggning, installationer av utrustningar för en byggnad eller anläggning ska fungera. Men det kan också vara underhållsarbete som asfaltering och reparationer av järnvägar, spår och olika ledningsarbeten.
It goes on forever and ever här, Karo. Vad ser du då som inspektör när du är ute på byggarbetsplatser? Vilken är den största utmaningen då med så här många olika aktörer och både yrkesroller och professioner?
Alltså när jag är ute och inspekterar så ser jag ju att den största utmaningen är ju själva arbetsmiljösamordningen. Och då pratar vi ju utförandet, alltså med BASU. Och det är ju så att när många olika aktörer är inne, så ibland så gör de lite olika saker. De behöver göra lite olika saker. Till exempel de tar bort skyddsräcken för att lyfta in saker på ställningar. Och sen så glömmer de att sätta tillbaka räckorna. Och det kan vara andra saker också som händer. Och där är det ju otroligt viktigt att just samordningen, arbetsmiljösamordningen fungerar. Att de handläggaren ute på byggarbetsplatsen har rätt resurser och möjligheter att faktiskt kunna sköta arbetsmiljösamordningen. Men det är också viktigt när man är så här många att alla tar sitt ansvar och följer skydds- och ordningsreglerna. Till exempel att man har hjälm på sig, att man har varselkläder på sig om det står att man ska ha det. Att man sätter tillbaka räckorna direkt efter man har gjort en inlastning på ställningen. Så att det är ju liksom en samverkan mellan alla inblandade så att säga, som måste fungera.
Jag tänker också att det måste finnas en hög risk annars att om man själv slarvar eller inte tar sitt ansvar eller tänker att ja, men vi är tillbaka om 5 minuter och ska lasta vidare, så då sätter vi inte dit skyddsräcket, så kommer någon annan med en annan yrkesroll, tänker jag. Så att det kan vara någon annan som faktiskt råkar illa ut.
Precis, och det var ju Agneta inne på i början av podden och pratade om just det här att man utsätter andra för risker när man inte följer och jobbar aktivt med det här. Och som sagt, jag säger det som en samverkan därför att alla aktörer har ju ett ansvar att följa upp eller följa så att säga.
Ja, nu är vi ju inne på det här med ansvar och vikten av det och där nämns ju naturligtvis byggherren. Så innan vi talar om hens ansvar så eller dens ansvar, så vad är en byggherre egentligen, Agneta?
Det är en jättebra fråga. Det behöver varje som är byggherre faktiskt förstå att man är då. Och då är ju byggherren den som initierar och låter utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt. Och det här kan ju vara olika typer av fastighetsägare, stora som små, privata eller offentliga. Men det kan också vara kommunen som bygger en idrottshall eller det kommunala bolaget som bygger fjärrvärme, skolor eller återvinningsstationer. Mm. Trafikverket är en stor byggherre på väg och spårsidan, liksom Svenska kraftnät är på energisidan. Det kan också vara stora industrier eller små tillverkare som bygger om eller en ny verkstad till sin produktion. Men sen kan det också vara en privatperson som renoverar eller bygger en villa eller en altan. Eller någon annan typ av ombyggnad. Och privatpersonen kan också ha rollen som byggherre. Och det finns lite att tänka på för privatpersonerna. Och det, då rekommenderar jag att man går in och läser på vår hemsida av.se vad som gäller för privatperson.
Okej, bra. Då har vi definitionen för byggherre. Så om vi tittar på ansvarsfrågan då, Agneta. Vilket arbetsmiljöansvar har den som är byggherre?
Ja, byggherren är ju den som ytterst ansvarig, för det är byggherren som initierar byggprojektet. Så de har ett stort ansvar för hur arbetsmiljöarbetet kan komma att fungera i sitt byggprojekt. Och det här har ju varit tydligt i arbetsmiljölagen sedan lång tid tillbaka. Mm. Byggherren har stora möjligheter att skapa bra förutsättningar. Då eftersom det är byggherren som väljer vilka aktörer som ska utföra det här byggprojektet. Och i de här valen så kan ju byggherren välja organisationer och företag som är lämpliga. De som har kompetens och erfarenhet av det som då byggherren faktiskt ska utföra. Bygga eller riva eller vad det är som ska göras. Det finns också många goda exempel på byggprojekt där byggherren är aktiv och ser till att leda arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå. Och också då följer upp hur det går. Uppföljer på ett tydligt sätt.
Just det.
Ja, engagerade byggherrar brukar vara ett framgångsrikt koncept så att alla inblandade får så goda förutsättningar då som möjligt för att välja säkra beteenden. Att de blir involverade och det främjar också tillit och därmed vill man ta ansvar för sitt arbete i byggprojektet. Mm. Och de här engagerade byggherrarna, det brukar gynna både arbetsmiljön, produktionen och resultatet för byggprojektet.
Såklart. Det förstår man ju. Konkreta exempel då på vilka uppgifter som byggherren utför eller ska utföra?
Ja, eftersom byggherren ska skapa förutsättningarna så är det ju klokt att se till att byggherren då dess egna representanter är kompetenta i arbetsmiljöarbetet och vad byggherren förväntas göra. Men även då att man utser bas P och bas U. Att man då väljer sådana organisationer och handläggare som kan jobba bra med ledarskap. Som i sin tur kan också skapa säkra beteenden på bygget. Mm. En annan grej som är väldigt viktig det är ju att byggherren börjar med arbetsmiljöarbetet så tidigt som möjligt. Redan när byggherren får idén och börjar fundera på att bygga eller riva någonting. Då ska också arbetsmiljöarbetet starta. Sen vinner byggherren på att anlita projektörer med erfarenhet och kompetens av arbetsmiljöarbetet. Då.
Mm.
Ja, så byggherren har ju alla möjligheter att och påverka positivt genom organiseringen och de val av samarbetspartners som han gör det.
Mm.
Ja, det är också ett viktigt skede väldigt tidigt och det är ju redan vid upphandlingen att byggherren visar att arbetsmiljöarbetet är viktigt.
Ja.
Ja, för då kan ju det i sin tur också öka möjligheterna då för att när man väljer underentreprenörer så väljer man sådana som har ett gott arbetsmiljöarbete.
Ja.
Det är också ett sätt då att påverka och försöka stävja arbetslivskriminaliteten i byggprojekt.
Ja, just det. Såklart. Det är många konsekvenser av de val man gör. Både att man riskerar att stötta arbetslivskriminalitet, som vi också har en podd om, ska jag säga. Men jag tänker också så här, man är så trött på att så många gånger få höra om byggen där det blev så mycket dyrare, tog så mycket längre tid. Och att det inte alltid är det billigaste man ska söka efter. Därför att då kanske man missar de här viktiga sakerna som du faktiskt pekar på nu, Agneta, tänker jag.
Ja, man lägger ju en väldigt bra grund om man i den här tidiga planeringen och projekteringen gör de bästa valen för arbetsmiljön och säkerheten också, så vinner man.
Vad händer om byggaren inte tar sitt ansvar?
Ja, det värsta som kan hända är väl att någon arbetstagare blir sjuk, skadas eller dör till och med av jobbet i byggprojektet. Då. Sen är det ju så att varje arbetsgivare har ju ytterst ett arbetsgivaransvar. Men tillbaka till det här, eftersom det är så många inblandade som utsätter varann för arbetsmiljörisker, så är det ju otroligt viktigt med det här gemensamma arbetsmiljöarbetet då, på en bygg- och anläggningsarbetsplats. Och där ska ju då byggherren se till att skapa en organisation och få till en fungerande systematik då. Mm. Med hjälp av byggarbetsmiljösamordnare som kan leda och styra då mot säkra beteende i allt arbete som görs på bygget.
Karo, du som inspektör då, har du något exempel på när arbetsmiljöarbetet har brustit och konsekvenser av det?
Ja, det har jag. Alltså, vi var ju också, detta är också några år sedan, där vi liksom var på en ganska stor byggarbetsplats även i detta fallet, och där vi träffade basyrhandläggaren, och vi gick ju runt där och ställde en massa frågor och så här, och började liksom förstå att den här basyrhandläggaren hade inte kunskap att driva eller samordna, ska jag säga, ett så pass omfattande byggprojekt. Och det vi gjorde då, det var ju att vi tog ett samtal med byggherren och satte oss ner och presenterade liksom, så här ser det ut och vi anser inte att den du har utsett eller den ni har utsett har tillräcklig kunskap. Så att vid det tillfället så lämnade vi tillbaks basy-samordningen till byggherren att då antingen själv få ta över den eller utse en ny basy-handläggare som hade då både erfarenhet och kunskap att kunna driva. Och detta är ju för att, som Agneta säger, att man inte ska skada sig och bli sjuk eller dö av arbetet i byggprojektet, så är det så otroligt viktig roll där man har som basyanläggare.
Okej, vi har koll på vem vad som är byggherre och ansvarsområdet för denne. Du har nämnt projektör, Agneta. Berätta mer om det. Vem är projektör?
Ja, det är ju då arkitekter, konstruktörer eller andra som medverkar genom att man gör ritningar, beskrivningar och beräkningar då i det här byggprojektet som ska göras. Det är ju det vanliga i byggprojekten. Men det kan ju vara mindre projekt och då kan det vara en entreprenör som själv beräknar och gör ritning. Och då ingår den entreprenören i begreppet projektör. Ett exempel kan vara till exempel en ställningsfirma som beräknar då hur ställningen ska byggas för att den ska vara säker under hela produktionsskedet. Och då får ju ställningsentreprenören rollen som projektör, för det är den som beräknar ställningskonstruktionen.
Just det. Men berätta lite mer om uppgifter och ansvarsområden för en projektör.
Ja, det står ju så här då i föreskriften att projektörer ska inom ramen för sina uppdrag arbeta med att identifiera, bedöma och åtgärda alla de arbetsmiljörisker som de kan förutse när de utför sitt projekteringsarbete. Det handlar ju om att redan på ritbordet liksom tänka till och försöka rita bort risker. Välja säkrare metoder och sådär då. Men projektörerna ska också ta fram underlag då och ge förslag på möjliga lösningar för allvarliga arbetsmiljörisker om man inte har kunnat projektera bort dem redan på ritbordet.
Nästa titel som jag är nyfiken på, det är ju byggarbetsmiljösamordnare. Vilket ansvar har de som är byggarbetsmiljösamordnare?
Ja, vi har ju pratat lite grann om dem, men BASP:n är ju den då som ska samordna arbetsmiljöarbetet under planeringen och projekteringen. Alla olika projektörer inom sina professioner behöver ju samordnas och det är BASP som har den rollen. Och BASU sen är ju den då som samordnar under själva produktionen, under U:et står ju för utförandet då. Mm. Och det här är ju ofta en organisation, ett företag som utses av byggherren då till byggarbetsmiljösamordnare. Men sen är det ju så att det ska ju vara någon handläggare, alltså en person då, som utför uppgifterna då med arbetsmiljösamordningen. Och de här handläggarna, de är viktiga. Och det fungerar ju bäst om de har en ledningsförmåga så att samarbete och säkra beteenden kan skapas i vardagen. Men framförallt så behöver de också ha resurser och tid då för att göra det arbetet. Och därför behöver de här organisationen som byggherren väljer då att utse stötta sina handläggare och se till att det finns kompetens, resurser och stöd då i deras organisationer också. Så att det kräver en hel del då utifrån att det är så många inblandade.
Ja, samarbete och samordning återkommer du, Karro, och du, Agneta, till flera gånger här. Genomgående tema, nyckelord. Är något mer ni vill säga om varför det är så viktigt? Kan kännas självklart, men förtydliga något, Agneta?
Ja, det är ju det är ju då det här att alla de som leder byggprojekt, va, från byggherren då ytterst med sitt övergripande ansvar via byggarbetsmiljösamordnarna och så även då arbetsgivarna, att man styr mot säkra beteenden så att alla inblandade får en bra introduktion när de kommer till bygget. Att det finns tydliga åtgärder mot arbetsmiljöriskerna då. Och att det här fungerar hela tiden, det här gemensamma arbetsmiljöarbetet.
Mm. Då. Jag tycker det där är också en bra summering, Agneta. Det där känns som slutord som heter duga. Karro och Agneta, är det något mer som ni känner att det här borde vi fördjupa eller lägga till eller det här har vi missat? Vad säger du, Karro?
Jag är ju lite inne på det som Agneta säger här och är viktigt att tänka på också att säkerhetskultur som vi ofta pratar om, den börjar uppe, högst upp och sen så vandrar den ner. Så har man liksom säkerhetskultur och sätter förutsättningarna för att alla ska jobba säkert, så är det lättare att få till ett säkert arbetsklimat eller en säker arbetsplats för samtliga. Så att det börjar alltid längst upp och sen så vandrar det ner. Mm. Det är liksom byggherren som sätter ribban på hur säkert allt det här ska genomföras.
Ja, att alla förstår vikten av det enskilda ansvaret och det övergripande ansvaret, att vi alla är en del av projektet, en del av hela det här. Det ska vara inte bara snyggt och funktionellt utan också säkert inför, under och efter såklart. Tack Agneta, tack Karro.
Tack själv Fredrik.
Ja, tack så mycket för att jag fått vara med.
Mer om de här reglerna och stöd i att använda dem hittar du återigen som vi talat om på Arbetsmiljöverkets webbplats. Och där finns både information om helheten och vad som gäller för de olika rollerna och aktörerna, både i text och i inspelade webbinarier. Flera Hallå Arbetsmiljö-webbinarier finns också här att förkovra sig. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen i Arbetsmiljöverkets poddserie Hallå Arbetsmiljö!
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bergling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.